Hallå på er hockeyvänner där ute, hoppas ni mår bra. Det är vankas slutspelstider, jag bor i Karlstad, jag var borta både torsdag och fredag och kom tillbaka på lördag. Så var det lite mindre snö, lite vårkänsla i luften, det är väl underbart.
Ja, och det regnar i Skåne nu om dagarna. Ja, det har varit sol också faktiskt hela den här söndagen när vi spelar in har det varit sol. Men exakt i detta nu så regnar det, så lite vårkänsla får man väl säga till Malmö också.
Men det är ändå härligt de här tiderna när man vet att det liksom, man går mot bättre, roligare tider på något sätt.
Ja, alltså jag drömmer ju om de här dagarna när det har varit en lördagsmatch och man kommer ut från hallen bara, jaha, är det fortfarande ljust ute?
Ja, det är underbart. Det är faktiskt, då är det semifinal och final.
Ja, precis.
Men du, vi kastar oss direkt över en fråga från Håkan Lövgren som jag tyckte var rätt intressant. Håkan undrar då vilken sportchef i hockeyallsvenskan SHL som har den lättaste eller roligaste uppgiften framöver med att sätta nästa års trupp sett till förväntningar och prestation i år.
Ja, men en intressant fråga från Håkan där faktiskt. Jag funderade lite på den, och är det då den sportchefen som ligger längst fram i sitt bygge, eller är det då den sportchefen som har mest att göra, som har liksom ett bord framför sig av godsaker. Men jag kommer ändå fram till att jag tycker Erik Forsell i Skellefteå ligger väldigt bra till. Han har behövt Brandsek Nygård från Mora och han har behövt Marcus Eriksson från Södertälje. Och är det någon sportchef som har lyckats med sina allsvenska värvningar så är det ju ändå Erik Forsell. Titta bara på Häkkinen, Jonathan Jonsson, Lindholm. Max Lindholm.
Alltså, absolut.
I princip varenda allsvensk värvning han gör lyckas. Så visst, det talar väl för att han ska bränna någon här och nu, men jag tycker att Forsell ligger väldigt bra till, och hela den centerlinjen, det är ingen som är på väg någonstans heller.
Vänta, vad sa du? Vad hette det, sa du? Centerlinjen?
Ja, eller centrallinjen, kalla det vad du vill.
Nej, vi ska kalla det centrallinjen.
Hara lyssnar väl säkert på detta, så vi får kalla såklart det centrallinjen.
Men vad fattas då i lagbygget då, när du ser över Skellefteås inför nästa år?
Jag skulle säga en riktigt bra ytterforward skulle jag säga för första kedjan. Någon som kanske kan spela med hugg på ena sidan och så en av Oskar Lindberg kanske, och så en riktigt bra högerfattad forward på andra sidan. I bästa av den världen så är det typ en Linus Karlsson. Sen vet inte jag om det kommer hända, men någon riktig klassspelare, en Jesper Fredén, alltså typ.
Ja, exakt. Den kaliber.
Och kanske en back också skulle jag säga. Då måste jag väl ersätta Petter Granberg skulle jag säga också.
Håkan frågade också vem som hade det tuffast. Då kan väl jag gå in på det. Och det måste väl vara rimligtvis Oskar Alsenfelt i Oskarshamn. Och där är jag väl väldigt orolig för Oskarshamn. För vem är det som bestämmer över tränarna nu? Är det Fröberg? Har han mandat när han inte ska vara kvar nästa år? Är Oskar Alsenfelt, hur mycket är han på plats och faktiskt i den dagliga verksamheten nu? Även om han ska kliva in i rollen 1 maj. Så att det är... Jag är svårt att se att Oskarshamn ska klara ett kval.
Ja, alltså först och främst ska de klara det här kvalet, men sen vet de ju inte riktigt vad de har att förhålla sig till riktigt. Vilka spelare kan du ha i en allsvensk trupp? Vilka spelare kan du ha i en SHL-trupp? De är nästan i ett värre läge än vad Malmö var förra året skulle jag säga. Malmö hade ändå en del spelare på kontrakt. Du vet att Karlqvist ska gå, du vet att Oksanen ska gå. Ja, och Karlqvist går ju bara om de åker ur såklart.
Absolut.
Men också när den försvinner till exempel, och Piler kommer försvinna. Målvaktssidan känns ju inte riktigt 100. De måste göra om där. De måste göra om allting i stort sett. Tränare, ja då blir väl Filander kvar när de spelar SHL. Men blir det allsvenskan, ja då får du börja pilla. Hur ska vi övertala Niklas Burström att bli kvar? Och ska Johan Jonsson vara vår andra center i hockeyallsvenskan? Det blir ju lite knepigare.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Natten mot lördag så gick domarikonen Dag Daggen Olsson. Han gick bort efter en tids sjukdom. Tankar och kärlek till hans anhöriga såklart. Vad har du för minne av Daggen?
Jag är väl lite av det. Det känns alltid bra att få säga det, att jag är den yngre generationen.
Ja, så det är du.
som jag bara minns lite grann så där från gladiatorerna. Men jag sprang ju på honom en del i samband med hockeymatcher. Väldigt varm människa som jag minns en gång, det var 2002, då var jag bara 18 år. Jag satt och väntade på en polare utanför Globen Hotel i Stockholm och satt där med någon halsduk på mig eller liknande. Och Daggen kom faktiskt fram och började surra som tusan. Bara, han känner ju inte mig och sådär, utan han bara pratade på och frågade vad jag gjorde där och sådär. Så han kände sig väldigt omhändertagande på det sättet i alla fall.
Ja, jag har ingen heller relation med honom som domare, utan bara stött på honom flertalet gånger utanför isen i samband med hockey och så. Och det är väl det som alla säger, just värmen han hade. Och det väl säger väl lite om när du träffade honom också. Han tog sig tid för alla människor runt omkring sig och var en duktig mentor till domare som kom upp också, jag förstått det som.
Ja, Stefan Hansson vill ju gärna att vi hyllar domarikonen Dag Daggen Olsson som gick ur tiden. Fortsätt gärna ge lite kärlek till domarna som får annat än skit på sociala medier. Och nej, de är långt ifrån fläckfria, men någon rimlighet måste det finnas när man ska kommentera var och varannat dumslut. Bra inspel från Hansson som vanligt.
Absolut. Vi lyssnar på Stefan Hansson och tar oss vidare till det hockeyallsvenska rafflande avslutningen där vi gratulerar Brynäs.
Det gjorde jag redan för 2 veckor sedan. Ja.
Absolut, då slog du fast. Men nu kan vi på riktigt gratulera dem till seriesegern efter...
Så du räknar med att Södertälje inte går rent och Brynäs torskar resten då?
Nej, jag tror inte Södertälje går rent. De möter ju Björklöven här ikväll. Alltså, den här som lägger hockey, eller schemat i Hockeyallsvenskan, vem är det och kan man klona personen i fråga?
Jag tror det är faktiskt Gabriel Monidell, vdn, ja, som lägger det. Och de gör det faktiskt med ganska mycket eftertänksamhet. Man tänker på vilka matcher ska man lägga när det är superfredagar. Och
absolut,
vilka matcher vill vi ha i premiären. Man vill inte vaska bort bra matcher på andra bra dagar, utan man gör det väldigt genomtänkt.
Jag bara en söndag och kastar sig ner i soffan och ser AIK Brynäs, det var ju hur härligt som helst, liksom total avkoppling, sitta och titta. AIK som ändå, hade man vunnit den så hade man liksom haft en chans att kunna gått i kapp Brynäs, men framförallt hade man satt sig i en bra position för den andra platsen i tabellen. När jag tittar i Hockeyallsvenskan med systemet som är, då ettan får välja lag 5, 6, 7 eller 8 då, eller lag 5, 6 och play-in-lagen. Och sen får ju tvåan välja som blir över. Och få den andra platsen betyder att du slipper någon av de här topp 6-lagen. Så där alla är det, bortsett från Brynäs, är det väldigt jämnt.
Ja, nej, verkligen. Och AIK, som jag då trodde väldigt hårt på bara för en vecka sedan, har ju fått lite skit i sociala medier.
Jag såg det.
Ja, att jag jinxar väl bort den, eller om det var en Sanny Svensson. Vi säger att det är en Sanny Svensson-effekt, så får du lite skit också för det.
Ja, vi får väl göra det. Men när jag såg Brynäs mot AIK, så jag tycker ändå att jag gillar det som Brynäs gör i den matchen. De gör ingen klockren match, men de puttar tiden framför sig. Vi underlägger 2-0, man chansspelar inte, man går inte bort sig, utan man systematiskt så liksom driver man på. Anton Rudin kliver fram och är den här liksom toppstjärnspelaren som han ska vara.
Men nu har han gjort mål nummer 16 och 17, bara 23 kvar nu då.
Ja, då får han lägga på ett kol. Det var väl någonting att det var väl mer i förbifarten som Johan Alsén sa det i somras. Det.
Han skickade faktiskt ett sms när Rudin hade gjort 2-2. Skickade han ett sms. Bara 23 kvar.
Okej, men det är skönt. Det är härligt. Ja. Men AIK hade för tunn trupp eller för tunt lag för att kunna hota Brynäs som ändå är starka. Men samtidigt, Brynäs 2 avstängningar både på Johan Larsson och Kopacka. Och då har vi fått en fråga från Lars Åkerblom, och nu vet jag att du har tagit fram miniräknaren, för det här har du svart bälte i. Lars då, Åkerblom, undrar, vad tjänar Johan Larsson och Kopacka i Brynäs? Intressant då hur mycket Larsson gick ner i lön jämfört med förra säsongen. Och de fick ju avstängningar den här veckan som gick. Kopacka för en huvudtackling och Larsson för en butt-ending, och jag vet inte, senast jag såg en butt-ending, det var ett tag sedan.
Nej, och såg du när de redovisade den där buttendingen på Hockeyallsvenskans hemsida? Jag tror nog att de
50
alltså,
gånger,
de zoomade nog som... den 10 gånger.
Ja, absolut. Aj, det var det, utan att krydda. Jag sa 50, men då var väl i alla fall 10 närmare sanningen. Då.
Ja, alltså har man inte sett den där buttendingen nu så kan man ju göra det där, och då får man verkligen se den i alla fall. Larsson fick i alla fall en bot på 25 000 i... Och Kopacka fick en bot på 5 000. Det motsvarar en match. Och då ska man ju slå det på. Så det är 12,5% av deras lön. Och då tjänar Johan Larsson 200 000 i månaden och Kopecka tjänar 40 000 i månaden och lite omräknat. Det är en bruttolön utslaget på 12. Så då tjänar han väl på årsbasis 360 000 brutto.
Oj, ursäkta jag skrattar, det är mycket pengar. Ja, jag har respekt för det. Men sett till vad han har presterat i Brynäs så får vi väl säga att Johan Alsén har gjort ett fynd för de pengarna.
Det har han verkligen gjort. Jag såg ju inte det komma sett till den leveransen han hade i Kristianstad. Jag såg att det här, ja, men Brynäs får väl en hyfsat gedigen tredjekedjespelare som vet vad hockeyallsvenskan innebär. Som kanske gör en 30 poäng totalt. Nu har han gjort 30 mål plus totalt.
Men är det då, när Johan Larsson där du sa 200 000 på honom, hur mycket gick han ner i lön då? Vad hade han i fjol i SHL?
Jag skulle väl tippa på att han kanske hade 300 kanske när han kom hem från NHL där. Alltså det var ju en väldigt stor värvning när Johan Larsson kom hem. Man pratade om honom och Anton Lander som de absolut bästa centrarna i SHL. Och han kom ändå hem i förhållandevis låg ålder, född 92, kommer hem. Vad blir det, sommaren 2022? Så han är ju bara 30 år när han kommer hem. Så att han ska ju ha det sett till marknadsvärdet. Men 200 000 är ju rätt mycket pengar för hockeyallsvenskan. Men visst har han gett Brynäs någon form av rabatt.
Men är det det man måste då betala för en Marcus Kryger eller en Johan Larsson i hockeyallsvenskan skulle säga?
Jag tror nu Kryger är lite billigare faktiskt. Jag bara har fått en känsla av att han är det. Jag har inga belägg för det. Alltså kanske inte jättemycket billigare, men kanske 175 eller någonting. Men sen tror jag tror inte Anton Rudin och Johannes Kindvall Kindvall var en gammal målsprut i Norrköping, Malmö FF. Kommer du ihåg honom eller?
Absolut, självklart. Ja,
han vann skytteliga 95 för övrigt. Jag tror inte de tjänar lika mycket pengar som Johan Larsson gör, utan de kanske ligger på 150. Det är mycket pengar ändå såklart.
Ja, ja absolut. Men älskar du den här superfredagupplägget eller? Det var ju, jag var uppe i Umeå och körde Björklöven mot Västerås och sen hade du Södertälje mot Djurgården. Det är ju rätt...
Det blir ju en bra kväll, men jag tycker det blir lite för, det blir väldigt stressigt. Jag känner att när det är hockeylördag till exempel börjar matcherna 15:15 och sen så börjar nästa 18:00, då har du 2:45 från den ena matchstarten till den andra matchstarten.
Absolut.
Och du har ju bara 2:30 från den ena matchstarten till den andra matchstarten, och blir det då sadden eller vad det nu kan tänkas bli som det har blivit på de här superfredag på 18:00 matchen, då blir det väldigt stressigt. Det känns inte som att ni på TV4 då riktigt nyttjar att ni faktiskt har en expert på plats som verkligen får analysera och ta ner matchen på ett riktigt vettigt sätt.
Ja, det kanske är sant. Det var första gången jag gjorde den här tidiga matchen. Å andra sidan fick jag en hel kväll med kungen av Umeå, Lars Lindberg.
Åh, vad ni käkar gös.
Nej, det är absolut inte.
Det var ju Lars som rekommenderade gösen en gång i tiden, så gösen kan du lägga över på honom.
Absolut, och han åt ingen gös. Nu åt han riktig köttbit som man ska göra när man är på restaurang, tänkte jag säga.
Ja, men du, reflektion efter den här matchen som du såg i Umeå. Lövens sista minuten finnar hade ju en väldigt bra match.
Killinen och Hemmelainen, jäkligt bra. Och det, när de spelar, nu hade man ju både Schilke och Powell borta, då blir det ju en helt naturlig fördelning i istid, offensiva lägen, så då har man mer tydliga roller. Och när de kom in då, Killinen och Hemmelainen tillsammans med Mostonen, så fick du en kedja som gnuggade på bra. Så hade du också Fredrik Andersson, Malte Sjögren som var helt fenomenal, och din idol Wiklund som tycks alltid vara bra, tänkte jag säga. Då blir det en helt annan harmoni i laget, ska jag säga. Så att det blir intressant att se när man får tillbaka sina toppspelare.
Ja, men det var väl lite det som Löven gjorde när man valde att gå skilda vägar med Nikolaj Meyer. Det fick väl säkert många höja på ögonbrynen, men jag var väl inne lite på det. Västerås gjorde ju det när man tog in Stefan Grån och skickade Conny Strömberg för x antal år sedan. Man fick en annan dynamik. Absolut. I truppen, och det är väl det Björklöven lite är på väg att landa nu då.
Det tror jag definitivt. Sen ska man också, man ska vara tydlig med att säga att Västerås är inte ett jättebra lag. De har en kedja och de har lite gnuggar, lite den typen av spelare. Men det ska ju bli intressant att se här ikväll då mot Södertälje, när man får provtrycka Hemmelainen och Killinen och alltså mot tufft motstånd.
Västerås som du kastar lite skit på bokstavligt talat, var det lite stelt när du mötte dem eller?
Nej, det var det inte. Det har ju runnit mycket vatten under broarna här sedan dess. Jag sa ju några väl eller icke välvalda ord som kanske rörde upp en del ilska i Västerås läger. Men det allt är förlåtet och glömt, så att det kanske var toppings och min goja som var argast. De har ju stuckit nu.
Ja, det kan ju vara så. Du, vad tycker du om Adam Hofbauer då?
Bra. Bra energi. Alltså, bra skridskåkare. Använder sin kropp ganska bra. Bra skott. Jag tycker han har tagit kliv i Västerås den senaste tiden. Så att, ja men, Hockeyallsvenskan, en bra spelare. Född 2003.
Ja, jag noterar nämligen att vi har fått en fråga från Robin Svanberg. Har ni några sillinheter kring Linköping nästa säsong? Och det var därför jag tog upp Adam Hofbauers namn. Han är ju ganska nära att skriva på för Linköping som jag har fått information om. Då förmodligen lite längre ner i laget en breddspelare som ändå har prövat på SHL-spel tidigare. Skulle det kunna vara någon som Claes Östman och gänget skulle kunna få ännu mer ordning på?
Tänker liksom, tar de in spelare nu så liksom för fjärde kedjan så ska liksom en svensk ung spelare ska ta ett kliv så att man kan liksom fylla på laget i toppen också, att man får en annan lönestruktur istället för Vilmos Gallo då, som rimligtvis tjänar en del bra pengar, kanske Henrik Törnqvist, jag vet inte om han har kontrakt, han är skadad nu, men att man försöker göra om in sin hierarki i laget.
Det är väl därför man har plockat in Lavner också från Färjestad. Det är väl lite grann, för där har du en svensk ung spelare som ändå... Nu tror jag att han har större möjligheter att bli en producerande spelare över tid om du jämför med Hofbauer, men det är ändå en billigare spelare än befintliga så att säga.
Så att han är Hofbauer ska in till Linköping då, alltså för säsongen 24-25?
Ja, precis, som jag har förstått det. Jag har inte hört att det är klart i alla fall, men jag har förstått att det är båda parter vill och det ligger ett avtal på bordet, så det kommer ju bli så i alla fall.
Ja, intressant. Jag hade nog kanske tänkt att det är en spelare som skulle behöva något år till i Hockeyallsvenskan. Men det kan ju också finnas en långsiktighet där att man skriver något kontrakt med honom 2 eller 3 år för att då låna ut honom. Samtidigt, Marcus Westfeldt, när han gick till Färjestad, tänkte jag samma sak. Han kanske skulle behöva ett år till i Hockeyallsvenskan. Se vad som har hänt med honom som en gedigen... Gedigen, hörde du? Hörde du? Mm. Gedigen och bra center.
Ja, i en central linje. Men du, vi har fått en fråga från Lundberg 59, Busse Persson. Busse Persson är lite förekommande här också i frågespalterna. Vad behöver Björklöven ändra i sitt försvarsspel? Är problemet systemet eller är det slöa, slarviga, oödmjuka spelare?
Nu tycker jag att det var som lite som var inne på. När man får tydlig hierarki i laget. Där man vet att de här två kedjorna, det är ni som gnuggar kedjor, tar teckningar i egen zon, då blir det tydligare. Men för mig har det enkom handlat om en oödmjukhet. Och jag har varit glad när jag såg Fredrik Weigel spela hockey i fredags.
Men nu närmar det sig ju slutspel ju.
Ja, och det är ju kanske lite frustrerande i sig, inte att det är slutspel, men att han ska behöva den startsträckan för att komma igång. Och det ska bli kul nu mot Södertälje ikväll. Kan han liksom levla upp och vara den jobbiga idioten med positivt liksom, på ett positivt sätt som man irriterar sig på som motståndare eller tv-soffan eller publik så, och kan ge Björklöven energi den vägen.
Efter att matchen spelades i Umeå så lyckades ju Södertälje tvåla dit Djurgården med 2-1 till slut, och där var det också de här sista minuten värvningarna som levererade. Södertälje har ju skaffat sig ett väldigt bra slagläge. Första platsen är ju körd såklart, men för slagläge för andra platsen, vinner man mot Björklöven så kommer man ha ett väldigt bastant grepp om det.
Ja, definitivt. Jag gillar verkligen Harlestam. Han är ju en sista minuten, men han har spelat lite fler matcher där. Jag gillar honom som en bra tvåvägsspelare. Tycker att han har varit skitbra rent ut sagt sedan han kom.
Men han är ju Vimmerbefustrad också, så att det är kanske inte så konstigt.
Såklart. Vi pratar sällan om Vimmerby. Har vi någonting på Vimmerby eller?
Alltså jag kollade lite, jag fick ett tips här tidigare.
Skämtar, jag tog det här bara på uppstuds. Det ska du veta.
Men faktum är att jag kollade lite grann och jag hörde att de hade en riktigt jäkla bra målvakt på gång in, och fick ett tips om att Arbogas målvakt Edvin Falkenström, som varit den bästa målvakten i hela Division 2, alltså nu är vi nere på bra nivå.
Ja,
här,
ja absolut.
Att han skulle vara på ingång för Vimmerby till nästa säsong. Men jag har inte fått det bekräftat. Jag kan inte säga att det kommer bli så. Så tyvärr har jag inte det. Men jag däremot hörde jag att de har massor med med bra spelare som är potentiella allsvenska spelare för. Det är ju en talangfabrik, så att det kommer säkert komma upp någon nästa säsong. Lindgren, han som var inne i Malmö och gick till, till Tingsryd här nu i avslutningen på säsongen. Han har ju en lillebror också som tydligen har gjort det jättebra i Vimmerby den här säsongen.
Ja. Ja, det är underbart att vi har dig som reporter på Vimmerby. Vad heter tidningen i Vimmerby?
Ja, den heter bara Vimmerby tidning, tror jag.
Ja, det är inte så bara.
Nej, det är det inte.
Du, en sak till om Brynäs. Jag har varit väldigt glad när jag såg deras pressmeddelande där de ska göra en satsning på behind the scenes. Brynäs, vägen tillbaka.
Ja, och jag har sett supportrarna som kanske inte är allt för glada på att, va, de har gjort den där. Ja, det ser väldigt välgjord ut i alla fall, men de tycker väl att det är lite för tidigt att prata om vägen tillbaka.
Då rinner tiden ut. Malmö säkrar SHL-kontraktet. Brynäs spelar Hockeyallsvenskan nästa säsong.
Ja, men vi pratade upp oss några stycken ganska tidigt ändå och sa fan, men vi kör. Vi stannar nu.
Det ser inte mycket ut för världen när man kör igång en sommarträning och har 8-9 man.
Ja, men vi står inför vårt tuffast och svårast år någonsin.
Teams that win championships are teams that are best friends and will do anything for each other.
Vi ska tillbaks.
We love to win. We're gonna show that tonight. Let's fucking go!
Jag kanske är amerikaniserad efter att jag bodde där i 3 år. Jag har ju sett mycket av de här Netflix-dokumentärerna om klubbar eller engelsk fotboll. Och så. De är så välgjorda. Och när jag ser det här, liksom, den här lilla trailen som Brynäs skickar ut, det känns ju sjukt proffsigt. Jag är så taggad för det här.
Alltså amerikaniserad. Hur många år sedan är det du bodde i USA? Är det 25 år sedan?
Hey, I don't give a rat's ass about that. Men du, där var ju faktiskt Malmö var ju föregångare till det här. Vad hette den? 2003-2004, va?
Det beror på om man är stockholmare eller om man är skåning. Persis pågar, säger vi, men du säger säkert Persis pågar.
Vad sa du? Persis pågar?
Persis pågar.
Och där hade ju du en huvudroll också.
Huvudroll hade jag inte, var min polare Tunnan som numera är speaker om Malmö Arena som väl hade den stora rollen där.
Allt hat förekommer faktiskt inte. Det finns väl ingen anledning att hata ett gäng super från Norrland liksom.
Ja, det var ju tur att du hittade det klippet i alla fall.
Ja, nej, men jag är tokladdad för Brynäs. Jag hoppas att det blir, att man får se något unikt där bakom som man inte får se annars. Jag gillar det. Exklusiva grejer. Sjukt taggad. Bra Brynäs. Go Brynäs.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När du var på väg hem från Umeå, du kom väl hem sent, det var en hel dag för dig där i bilen. Lyssnade du på derbyt på Radiosporten eller hur var det?
Nej, jag har alltid på telefonen. Jag tycker det är så otroligt skönt att sitta och lyssna på kommenteringen i bilen. Så jag har den på, så får man studiosnacket och så här. Så att jag hade en fin eftermiddag i sträckan Arlanda-Karlstad där, lite drygt tre timmar.
Ja, underbart. Farbror Grön har en fråga som kanske är ställd till oss båda. Är ni lika bekväma med att ställa kritiska frågor efter en förlust till Thomas Kollar som till exempel Niklas Eriksson eller Claes Östman? Från sidan upplevs det som att Kollar är otroligt arrogant och nedlåtande mot journalister i dessa situationer.
Alltså det jag tycker är en bra och relevant fråga, för att när Luleå har förlorat till exempel och man ska sticka upp en mick under Thomas Buland Berglund till exempel när de förlorade i lördags med 5 sekunder kvar. Om jag skulle intervjua honom, det är så här... Fan, det är inget roligt liksom, för han kommer vara sur. Och det är nästan så, jag säger inte att han anmärker på mina frågor, det är inte det. Men det är nästan, ställer man fel fråga, då får man ett rätt skarpt svar tillbaka. Och det är ju, alltså, jag har i alla fall i min roll tänkt flera gånger vilka jag ställer frågor till. Men i förlängningen så är det inte mina frågor. Det låter alltid högtravande. Men jag ställer ju frågor i mitt fall som de som tittar på ska få svar på. Det är inte jag nödvändigtvis som ska svara på frågan.
Nej, precis. Alltså, visst tänker man på vem man ställer frågor till och hur man framför dem och i vilken situation och allting. Det är inget snack om saken. Alla är ju olika personligheter. När det gäller Kolla så kan jag hålla med om att han hade ju en jag skulle inte säga att han var dryg, han var sjukt less.
Nej, men alltså, jag är intervjun efter där med TV4, med studion, med Staffan, Joel och Lena. Jag har nog aldrig sett Kollar så uppgiven som efter derbyt. Alltså, jag har aldrig sett han så, jag har sett han arg, förbannad, men så uppgiven som han var efter derbyt, det har jag aldrig sett honom.
Nej, men de har gjort många dåliga matcher mot Rögle genom åren när han har varit tränare också, men frågan är om inte detta var den absolut sämsta, för att de var ju inte där.
Rögle då, är de där nu?
Det tycker jag, försvarsspelet definitivt, alltså väldigt tajta, det kändes som de verkligen, verkligen höll sig till vad de hade kommit överens om. De bjöd inte på ett endaste skit. De kom inte dit för att spela någon rolig hockey. De kom dit för att ta 3 poäng på säkrast möjliga sätt, och det gjorde de också.
Toppspelarna, Ryfors, varit väldigt bra här den gångna veckan. Börja leverera, kliva upp för dem. Det är små marginaler. Hade Rögle torskat den matchen så hade vi sagt att oj, Rögle, de kan få kvala. Nu känns det som att Rögle, de behöver nog inte oroa sig för det. De är fortfarande i allra högsta grad indragna i bottenstriden.
Så är det ju. Alltså, säga att det hade varit tvärtom, Malmö hade tagit 3 poäng istället och så skulle Rögle möta HV på tisdag då hade ju den matchen ställt på sin spets på ett helt annat sätt för Rögles del, och de är ju ett av lagen som faktiskt inte har tagit 3 poäng mot HV på hemmaplan under säsongen. Det ska vi bära med oss. Det var ju faktiskt den här straffläggningen med Kaski när han sköt i luften där, och de lyckades ju vinna den där straffläggningen tack vare det. Så HV har ju ändå tagit poäng i Ängelholm, så det är inte säkert att Rögle spelar hem 3 poäng bara så där. Men spelar de på det sättet som de gjorde i Malmö så tror jag att de gör det i alla fall.
En fråga från Brogis. Han har blivit lite stor i hatten nu, Brogis. Han var ju en lång intervju på SHL.se här förra veckan, såg du det?
Ja, det gjorde jag. Det kan ju hända att det var jag som låg bakom och tipsade SHL om det också. De skickat sms till mig och fråga: vet du någon hängiven Rögle-supporter? Absolut, det vet jag.
Okej, då var det Brogis. Men han har i alla fall en fråga. Stämmer det att Rögle-supporter årligen pumpar in över 3 miljoner till rödhökarna? Är Rögle-supporter den största bidragsgivaren till en motståndarklubb i svensk hockey?
Ja, alltså det är ju nästan så att de är den största sponsorn till Malmö Redhawks, för jag tror inte att där är någon enskild sponsor som pumpar in över 3 miljoner. Nu är väl 3 miljoner förvisso ganska överdrivet, men...
Men väl tilltagen klack när de är där, va?
Ja, ja, och det gör ju att alltså, även de som håller på Malmö letar ju sig till arenan för att när Rögle kommer dit. Alltså, jag menar, de har ett snitt på 6 500-7 000, och det är ju med derbysiffrorna, så de är ju nere och nosar på 5 500 kanske i normala fall om vi hade räknat bort derbymatcherna. Så att, det är klart att Rögle är en väldigt viktig orsak för Malmö att spela i SHL. Alltså, de tjänar pengar, så är det ju egentligen för alla lag som har en riktig rival, att det är klart att man vill ju ha dem för att det innebär 2 fullsatta lador. Ja.
Som Skellefteå har väl i stort sett endast fullsatt när Luleå kommer på besök, och då har ju Luleå haft de här 2 matcherna haft ett jäkla väl tilltagen borta resa eller supportrar.
Ja, alltså jag älskar ju det där. Luleå-fans såg jag också, de twittrade ut i veckan här att de har startat en resefond också för dem som...
Jag såg att de twittrade.
Alltså det där gillar jag ju verkligen. Nu är jag ju väldigt part i mål, för att jag uppskattar det väldigt mycket själv när jag åkte runt och reste, och man har inte den starkaste ekonomin, man har ett vanligt hederligt jobb och så ska man ta ut semesterdagar och ta ledigt eller skolka från skolan eller vad det är, och sen kostar det ju pengar att fara runt, så att framförallt om du bor i Luleå, så att få ett bidrag på en minibuss, alltså det är ju väldigt välkommet som supporter, kan jag säga.
Kom du ihåg det hånet som Karlskrona fick när de var uppe i SHL för ett gäng år sedan, när de hade någonting, när de twittrade att man kunde få åka på en bortaresa till ett subventionerat pris om man öppnade ett konto på NordicBet?
Ja, just det.
Då trodde jag, du vet, den här riktigt inre kärnan, de riktiga supportrarna, som liksom de som alltid säger att de är de riktiga supportrarna, då var de lacka, kan jag säga.
Ja, men det förstår jag, att man driver in folk i det där. Jag ska inte säga fördärvet, men till viss del, för vissa människor blir det ju faktiskt fördärvet. Så att var ju lite, den var inte så bra kanske.
Vi håller oss kvar lite vid Malmö. Det är ett tufft läge för dem i tabellen. De möter alltså sista omgången så möts HV och Malmö. Eller är det Malmö-HV? Nej, det måste vara Malmö-HV.
Ja. Malmö-HV.
Och vi har fått frågor just om den här matchen då. Luke the Duke bland annat. Tror du, är det den som kan avgöra hela skiten sen?
Ja, alltså det är ju inte alls orimligt alltså som det är nu så är det 3 poäng som skiljer mellan lagen. Så här och nu så kommer det ju inte avgöra eftersom Malmö har mycket bättre målskillnad. Då är det den här 8-0-matchen i Jönköping som kommer avgöra det eftersom målskillnaden skiljer 16 mål på de 2 lagen bara tack vare den matchen. Men skulle det vara typ 2 poäng skillnad när den matchen spelas? Det är inte omöjligt att det är så, för att båda lagen har hyfsat lika schema med antalet hemma respektive bortamatcher. Båda lagen spelar ju 3 hemma och 4 borta totalt, och det är väl kanske lite sämre nyheter för HV71 som har gått väldigt dåligt på bortaplan. Det ska sägas att det har Malmö också gjort, och Malmö har en jättedålig form. De har faktiskt inte vunnit en 3 poängare sen uppehållet.
Nej, det är ju, men har vi då liksom, har vi räknat bort Modo eller Örebro, känns det som de kan man räkna bort, delvis Rögle också kanske, men
ja, men vadå, Rögle ligger ju en poäng bakom Modo.
Det är faktiskt, ja, vet du, jag luras fortfarande av att liksom man säger Rögle, man säger Modo, för att förhand är jag inställd på att Modo ska liksom undvika kval, medan förhand är att Rögle ska liksom vara med och slåss i ett slutspel. Men det har du helt rätt i, och bra att du märker på det.
Ja, nej, men alltså tittar man på schemat så Modo har ju ingen jättelätt spelschema heller. De har ju Växjö hemma som kommer från en torsk i Timrå. Där borde de i alla fall fått med sig poäng sett till hur chansen var. Jag tror Timrå bara skjuter 13 skott i den matchen. Ja. Och vinner då trots detta. Växjö har ju
Tim Juel som har bott på bänken här länge, kommer in då mot Växjö.
Är det den klassiska vårformen för Juel då?
Ja, kanske. Ja, han har inte fått så många chanser med tanke på att Johansson har varit så jäkla bra.
Ja, men han hade ju riktigt bra form på våren förra året. Ju.
Absolut. Ja, det kanske är det. Det våras för Juel som ska då kunna spela Östersund också. Namngiven målvakt i Östersund, vilket skämt.
Ja, men så är det. Nej, men jag tror så här, Modo, de har Växjö. Förmodligen så vinner Växjö den. Jag tror inte Växjö förlorar 2 på raken.
Sen 3 på raken i så fall.
Det är till och med 3 på raken, ja.
Ja.
Jag har svårt att säga att det ska hända. Jag tror Växjö ändå, så som de kontrollerar Modo när de möttes i Övik förra gången, jag tror det kan se ut på något liknande sätt. Men sen kommer det intressanta för Modo. Man möter alltså HV borta på torsdag, och det är ju en väldigt intressant match. Alltså tar inte HV 3 poäng i den matchen mot Modo, då tror jag att Modo myggar av HV faktiskt.
Slår du fast det? Om vi säger så här, om Modo tar samtliga 3 poäng,
ja, då myggar de av HV, absolut.
Fy satan, vilken viktig match alltså.
Det kan man ju säga. Och jag tycker Modo gör bra matcher på bortaplan.
Ja, åker och vinner mot Linköping är ju i lördags. Det är ju hur jäkla starkt som helst, till exempel. Så att jag menar, de är i ruskigt fin form nu ju.
Med, ja, absolut, tittar du på uppehållet. Vad de har presterat sen uppehållet.
4-5 segrar.
Ja, exakt. Det är 4-5 segrar.
Så jag tror det, va? Ja, precis.
Ja. Så att, nej, ja, Modo, även om de har tufft schema, så ska de möta Luleå hemma, tror jag, efter det. Så att de kommer nog ta sina poäng ändå lik förbannat. Så jag tycker Modo, de har ju satt sig en väldigt bra sits. Man måste bära med sig. HV har alltså 21 poäng kvar att spela om, de som ligger näst sist just nu. Ja. Och de ska spela 4 av de matcherna på bortaplan. De har tagit 7 poäng på bortaplan på hela säsongen. Om vi räknar högt för HVs del, att de tar alla sina poäng hemma, det är 9 poäng till. Då är de uppe på 59. Det är det vad Modo har 58 just nu.
Ja, jag tror det var. Ja. Nej, alltså det är ju fy satan. Men den blir ju så enormt viktig då, den här matchen på torsdag. HV71 Modo. Den ser jag ju redan fram emot, kan jag säga.
Ja, den blir grym. Den blir grym. Jag tyckte ju HV71 gjorde en väldigt bra match mot Frölunda, ska sägas. Man har haft en tendens att göra väldigt bra matcher varierat med väldigt dåliga matcher. Nu gjorde man en bra match mot Frölunda.
Men det sjuka är, man gör en väldigt bra match, men man vinner inte 3 poäng. Det är ju en match där man ska ta samtliga 3 poäng.
Absolut.
Jag tycker att man sätter chanser, sätter expected goals, så det är ganska klart övertag till HV71. Men man lyckas fasiken inte ta en 3a. Och den där sista poängen är rätt viktig.
Ja, men så är det ju. Alltså, för den sista poängen där är ju den som just nu gör att de är 3 poäng bakom Malmö istället för 2. Hade de varit 2 så hade de kunnat skaffa sig ett läge inför sista omgången. Nu är det långt fram, men 2 poäng är vad de minimum måste ha att gå på Malmö om de ska ha en chans i sista omgången. Så viktiga är ju poängen, och jag kommer bara tänka på den här förbannade straffen i Ängelholm. Tänk om det är den HV faller på i slutet, du.
Ja, då skulle han inte ha skjutit 2 gånger som bedömningen gjorde, fast att HV inte tyckte det. Fast vi gick igenom den när det var så. Men du, vad är status på Andrea Pettersson då, som är skadad? Han skadade sig ju...
Timrå hemma,
ja. Vad är statusen på honom?
Jag hör ju väldigt dåliga rapporter om det faktiskt. Jag har ju sökt folk, jag har pratat med doktorn Jonas Karlman under helgen. Jag har pratat med kommunikationschefen Johan Fred under helgen. Jag har försökt få svar av Nubben också. Men jag fick ett tydligt svar från kommunikationschefen Johan Fred om att det kommer vara locket på alla skador i HV71 resten av säsongen nu. Men jag hörde att det var illa med André Pettersson. Tyvärr att han ser ut att missa resten av säsongen. Det är ju vad en källa har sagt till mig i alla fall. Sen kan inte jag slå fast det, utan det är vad en källa har sagt till mig.
Okej, jag fattar. Men det är ju ganska intressant om du kollar på serien i år. När Oskarshamn tidigare under säsongen, när de lyckades vinna de där fåtal matcherna de gjorde, då var det utan Lodin, det var utan Karlqvist i laget. När Kossila var borta i Växjö, som är en av seriens bästa spelare, då spelade de väldigt, väldigt bra Växjö. En räcka med matcher, de bara radade upp segrar. Malmö med Janne Kockanen i laget, som du lyfter fram som MVP till exempel. De har inte tagit en 3 med honom i laget sedan han kom tillbaka, även om han är sjukt bra. Det är rätt intressant om det här, hur man klarar sig ändå utan de bästa spelarna. Och HV, som vi nämnde tidigare, gjorde en jättebra match i lördags mot Frölunda.
Nej, men så är det. Alltså, man får ändå känslan att Brännström och Borgström och de här, att de ändå kliver fram lite extra när André Pettersson inte är där. Sen är det för jävligt att det ska behöva vara så att, jag menar, vi pratar André Pettersson som i sina bästa stunder är en av Europas absolut bästa ytterforwards, att det ska behöva bli så att man kanske till och med spelar bättre utan honom.
Vore det inte fint om den som skjuter kvar dem till slut blir han som sköt upp dem? Han som har bott på bänken och på läktaren här de senaste månaderna, Fredrik Forsberg.
Han som spelar 15 minuter mot Frölunda, Fredrik Forsberg menar du?
Ja, exakt. Ja, men nu har ju han fått en tydlig... Jag menar, du ersätter Andrea Pettersson ungefär. Alltså, det går ju inte att göra det, men det finns ju potential i Forsberg. Det vet vi ju.
Ja, tänk den 12 mars Malmö borta eller ett eventuellt kval mot Oskarshamn, att det är han som gör det då.
Men du, om vi tänker Oskarshamn, de är klara för kval. Vad hoppas de på? Hoppas de på Modo, Malmö eller HV71?
Jag tror eller de definitivt, nej, men jag tror de hoppas på Modo eller Malmö eller Rögle kanske. För Rögle kommer nog in, vad det är laget som kommer in med absolut det här Brynäs-pressen på sig, precis allt att förlora. Men nu ser det väl långt ut att det blir Rögle, men Rögle är väl det laget som har absolut mest att förlora om de går in i ett kval, känner jag. Malmö kommer in, de var tippade som nummer 13 eller 14 när säsongen börjar. Modo är nykomling, HV har legat där hela säsongen. Malmö har 3-0 i matchen mot Oskarshamn denna säsongen. Ja. De ska mötas på torsdag också. Då skulle Oskarshamn kanske behöva nypa den mot Malmö borta. Då tror jag de kan hoppas på Malmö om de vinner den. Att känna att det här är ett lag vi kan slå på bortaplan. Annars så tror jag ändå de... Vad de hoppas på, jag vet inte fan vad de hoppas på. Men alltså, det kommer väl bli Malmö eller HV som det känns här och nu. Sen kanske vi säger något annat om en vecka.
Har vi sett lite krisdrag den gångna veckan från då HV71 och Malmö? Jag noterade att Malmö hade en annan ansikte i båset som pratade med Koller under matchen.
Det är ju Anton Lundqvist, lillebror Albin Lundqvist.
Okej, för jag såg honom, men jag kunde inte placera honom. Och sen såg jag också att Kyle Beach, va?
Chris Beach.
Chris Beach, som är skills coach för HV71, han var inne och röjde lite i båset också under matchen mot Frölunda.
Ja, han har väl varit där ett par matcher nu som jag har fått uppfattningen av. Att jag fick ett tips också under lördag, för jag ska väl säga det är också bakom kulisserna vad som pågår lite grann. Att jag fick ett tips sent lördag kväll om att Pelle Gustafsson skulle försvinna från HV-båset och att Beach skulle ta över det permanent. Men jag fick det väldigt hårt dementerat på många håll. Och uppenbarligen har ju ingenting hänt nu, så att det var väl ett falskt tips då, ska sägas. Men visst känns det som lite... Vi tar till de grejerna vi kan göra för att kanske stärka upp ytterligare. Varför tar man annars in en fjärde röst i båset?
Nej, tror du Örnskog tackade nej? Stefan Örnskog?
Det är klart han tackar nej. Han har väl sitt jobb att sköta som han är. Det är det han brinner för.
Det är viktigare än allt annat. Ja, men jag måste ändå, om vi bara liksom kastar oss tillbaka en kortis till Modo där. Det är ändå imponerande att de har ju allt i egna händer här. Och det som tycker det är då, om man tittar på matchen mot Linköping, eller de som levererar, det är ju de hockeyallsvenska spelarna. Det är de som gör det. Det är liksom, det är de plus Sampo Ranta. Och jag tycker, och Lehtinen är mål såklart. Rumblad har varit bättre på slutet. Men annars är det ju de hockeyallsvenska spelarna som driver det gänget.
Ja, och det blir ju inte hållbart om man ska ta ytterligare steg nästa gång. Då måste Modo få in lite spelare i sitt lag. Och ja, vi har sett att vi har fått en hel del frågor också om vad är på gång in i Modo. Och visst, jag hör väl lite snack om vissa spelare som kan tänkas vara på väg in. Men jag känner mig inte riktigt mogen just nu för att kunna outa det. Men det kommer väl vad det lider.
Då får vi hålla koll på Sportexpressen då här. Man är väl inne där ett par gånger per dag i alla fall och kikar in och kollar vad det som dyker upp i nyheter, tänker jag.
Ja, du får ju lite förhandsinformation i våra egna kanaler också, men ibland så får du kanske bara en push när du har spelat klart paddel med dina mellanchefspolare i Karlstad.
Exakt, exakt. Men du, jag gjorde Örebro mot Leksand i torsdags och jag såg Färjestad Örebro i lördags. Måste säga att Örebro, de två matcherna, bra mot Leksand. Ganska jämn match, förhållandevis underhållande match. Men man kliver in mot Färjestad och gör, i alla fall sen Niklas Eriksson klev in i båset, sin bästa match. Och
jag såg att Helsing som jobbar på Dackes Allehanda, han skrev ju att det var deras bästa match för säsongen till och med.
Precis, och det var det jag tänkte liksom referera lite till honom. När han säger det som ser alla matcher, då är man nog ganska bra på det. Men jag konstaterade, som inte har sett alla Örebros matcher, men att det nog var bästa sen Niklas Eriksson har klivit in i båset.
Ja, men vad har han fått ordning på under den här månaden han ändå har lett laget lite mer än en månad, 10 dagar typ?
Men tydlighet med liksom ett enklare spel. Ta bara den här Mastomäki-kedjan som Eklind och Ekström. De är ju så bra som de var i fjol i stort sett. Wikman passar ju perfekt. Det är liksom ner med pucken i hörnet. Checka fast den. Byts pucksida, alltså pucken till andra sidan. Och så börjar man bygga anfall där. Skott på mål, vinna tillbaka puckar. Det är liksom, det är ett ganska enkelt spel där man har fått in lite självförtroende och energi. Men likväl så är det ändå en del i matchen. Ta ledningen 2-0. Första 10 minuterna är så jäkla bra för Örebro. Det är sjukt bra. Men Färjestad kvitterade 2-2. Och så gör de 3-2 med några minuter kvar i tredje perioden. Tänkte jag, topplagsbeteende. Örebro är så bra i den här matchen. Färjestad styr in en kasse, stänger matchen, vinner med 3-2. Men då lyckades de kvittera med några sekunder kvar via Robert Leino där.
Men du, David Tomasek i Färjestad, du som ändå har koll, du bor i stan. Hur bra är han? Är han NHL bra, tycker du?
Nej, jag tycker inte att han har farten riktigt för att kunna vara NHL bra. Utan han är Europa mått mätt grymt bra. För Färjestads del som har säkrat upp honom. Hade inte de gjort det, så hade det schweiziska klubbarna kastat på sig en sån spelare. Han skulle passa perfekt nere i Schweiz också. Men han spelar ju hockey i sitt tempo. Han gör ju det han känner för i situationer ofta. Så att, men NHL bra. Klubbteknik, passningar absolut, men inte farten riktigt.
Mattias Persson har en fråga. Man pratar mest om Färjestad och Växjö som guldfavoriter. Men är verkligen Skellefteå och kanske Frölunda så långt ifrån, eller? Skiljer bara 5 poäng med en match mindre spelad för Skellefteå till serieledning?
Nej, absolut inte. Det är ju, alltså det är det som är så härligt. Det är ju sånt härligt bra race nu in. Det kommer ju vara hela vägen in. Vi pratar om Hockeyallsvenskan, vikten av att komma topp 2 då, eller liksom för att kunna, det är samma sak här. Få en hemmaplansfördel då i Färjestad eller Växjö nu som ligger 1 och 2. Få en hemmaplansfördel i en eventuellt semi mot Skellefteå eller Frölunda. Det kommer bli jätteviktigt.
Växjö där noterar ju att bröderna Sylvegård lite ombytta roller sista 6, 7, 8, 9 matcherna.
Ja, för att jag tycker att Emil Sylvegård var riktigt bra på slutet. Mot Färjestad var ju han, stod och bufflade framför mål och gjorde poäng och var liksom, det var han det hände saker runt. Även om Marcus Sylvegård hade en sjukt fin inrelation i sadden där som hade kunnat bli mål. Men jag tänker lite kring Marcus Sylvegård. Det här är hans första år som stjärna i SHL. Fjol, halva säsongen stjärna, men liksom han hade liksom, lite som Tim Juel, liksom en fin utveckling. Men nu har han klivit in i säsongen som en stjärna. Han har fått vara med i 2 av 3 landslagsturneringar. Det kommer, helt min erfarenhet, det kommer en dipp. Och det tycker jag att vi har sett lite på Marcus Hylvegård. Jag tycker inte han var speciellt bra mot Timrå till exempel. Kanske att den dippen har kommit nu. Och tar han sig ut den inför slutspelet så är det hur lugnt som helst. Men jag ser just den här mentala kanske framförallt dippen hos honom.
Men det jag har noterat med Marcus Hylvegård den här säsongen är att han tar extremt lite utvisningar. Han har egentligen bara blivit en lirare från att egentligen både kunnat lira och kunnat ha det här fysiska i sig som han haft tidigare. Nu är han ju, nu är det bara en stjärna så att säga.
Och det är det som gör med honom, om du frågar om Tomášek. Det är ju, nu är Sylvegård några år, Marcus några år yngre än Tomášek, men han har ju kanske mer NHL-spel i sig, även om det finns tveksamheter på hans skridskåkning också i NHL. Men han har ju att du kan slänga in honom i en fjärde och buffla lite, tackla, vara lite jobbig att möta och med ett fint skott. Så han har väl kanske den uppsidan som är mer mångsidig spelare med NHL-måttmätt.
Vad tror du, hur tror du Marcus Sylvegård skulle stå sig i Schweiz om han skulle hamna där så småningom?
Bra, absolut bra. Det handlar ju, allt handlar om vilken omgivning du får liksom. Får du en bra omgivning med hans fina skott och kunna liksom putta bort lite folk och vara lite jobbig att möta och ändå tycker ett mer utvecklat spelsinne, så skulle han göra det jättebra i Schweiz såklart.
Ja, för jag känner så här att Sylvegård, han kommer ju skriva ett NHL-kontrakt i nästa säsong, förmodligen ett tvåvägskontrakt eftersom han är i den åldern där han måste skriva ett rookieavtal. Då tror jag att Sylvegård kanske skriver detta och kanske ger det en chans ytterligare i NHL efter denna säsong, om han inte slår sig in förstås. Sen tror jag att han kör en 4 år i Schweiz kanske och så kommer han tillbaka till SHL när han är 31-32 kanske.
Ja. Ja, absolut. Han skulle göra jättebra i Schweiz alla dagar i veckan, så att det tror jag. Nej, men fasiken, känner du inte så här att just, vi pratar ju väldigt mycket om bottenstriden, men toppstriden nu, den är ju lika intressant.
Alltså, är inte den mer intressant än på många år eftersom det är 4 lag som kan ta den här seriesegern, och vi har nog förstått vikten av hur viktig den kommer att bli den här säsongen.
Ja, och sen är det också så här, jag menar, fjärde platsen, då kanske du får Linköping där. Kommer du trea, då får du Timrå till exempel. Och jag menar, vad händer, alltså Timrå, får de tillbaka backar, de har ju haft jätteskadestrul hela säsongen. Kan de då göra en push i ett slutspel också? Så det blir ju liksom, kommer du ett eller tvåa, då får du det här play-in-laget. Och då, min uppfattning är att du kommer få en enklare resa såklart med ett lag som kanske lite halvtrött eller få småskador i en åttondelsfinal. Så att toppstriden är för jäkla rolig i år.
Ja, men det är den verkligen. Men räknar vi ut Luleå till exempel från topp 6 i med förlusten mot Leksand? Eller, alltså det är en bra bit upp.
Ja, men Timrå har ganska tufft schema mot lag som de har haft tufft mot den här säsongen kvar. Så att, nej, jag
och
tycker
skadorna
att
kanske borde börja ta ut sin rätt lite grann, ja, i ett längre perspektiv.
Ja, men tänk att de ändå vann mot HV borta, Växjö hemma med, jag menar, med en jättesvag backsida med tanke på att man har borta
Erik
Andersson. Fick
tillbaka Lytinen mot Växjö ska vi väl säga också.
Absolut, men ändå, Erik Andersson kliver in som back liksom borta mot HV71 och de går in och vinner på ett så fint sätt. Det är ju, det är jätteimponerande måste jag säga, och det gör ju att de blir ännu vassare när man väl kommer in i ett slutspel. Och kan Hollander, Vedin och Landers fortsätta på den här nivån, ja, då kan det bli roligt.
Och man pratar väldigt lite om en sån som Emil Pettersson också, som jag tycker, ja, rent allroundmässigt är en väldigt, väldigt bra hockeyspelare.
Definitivt. Han har också varit med och vunnit mot Växjö. Tuff skada och otäckt, och framförallt där på Sebastian Hartman. Det kom ju uppgifter där under lördag kväll att han missar resten av säsongen, skulle operera sig. Så att den är tung för dem, för han är en viktig slutspelspelare. Du minns ju till exempel kvalet där mot Djurgården, hur bra han var då.
Ja, det är ju enda rätan de har också på forwardsidan.
Ja,
Jag tror nästan det är enda rätan de har, och Rindell är borta på backsidan. Jag vet inte hur stor betydelse, de är väl vana vid att spela med mycket leftar, men det är ju faktiskt det enda rätan du hade på forwardsidan.
Ja, nej, det är sant. Jag har inte reflekterat över det, men det är en god poäng.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men du var inne på att tassa lite på Linköping där som kan bli lite obehaglig motståndare för någon i slutspelet. Men Daniel Hallsten har en fråga som är riktad till dig. Snacka om en drömback till Linköping nästa säsong, Sanni. Ge oss ditt namn och vem du vill se där. Då kan jag väl ge dig lite bakgrund också vad Linköping söker på backsidan. Där söker de en mer fysiskt spelande back. De vill inte ha en mer... Alltså de vill inte ha en ny Linus Hultström, om man säger så. Utan
nej,
de vill ha mer än Rahim i sin prime, känner jag.
Jaha, oj, och vad har du där då då? Ja, min spontana var så här, Adam Vilsby hade varit väldigt spännande att se där. Med sin, men han har ju inte den fysiska delen, men som en väldigt bra tvåvägsback. Ett Linköping som bär upp mycket puck, involverar hela laget i spelet. Det hade ju...
Men skulle Adam Ginning kunna tänka sig att vara på väg hemåt då?
Definitivt, ja absolut. Och har en relation med Peter Jakobsson sedan tidigare. Det var Peter Jakobsson som värvade honom till Färjestad. Där han vann guld. Ja,
och hyfsad relation till Linköping också om vi säger så.
Ja såklart, absolut. Men jag tänkte att det finns liksom inget ont blod att han lämnade Linköping för Färjestad. Är det, förstår du vad jag menar? Att han var ju ändå så här... Han hade inte tagit klivet till Linköping och gjorde det då sista delen under Thomas Mittells ledning, så gjorde han ju det. Det skulle kunna vara ett namn, men han har ju krigat på där borta i Philadelphia och dess farmalag.
Ja, vi kan väl säga några andra backar som jag hör i alla fall som är kanske på väg hemåt mot Europa. Jag hör att Filip Johansson, tidigare Frölunda och Leksand, skulle kunna vara på väg mot Europa igen. Vilsby då, som du nämnde, hör jag också. Det kommer nog bli ganska dyrt att ta in Vilsby. De var ju inte med och speciellt kom ju inte med på Jesper Pettersson för att det sprang iväg i pengarna, så han hamnade ju i Rögle istället. Så att jag vet riktigt vad de har att lasta på den typen av back heller. Där finns väl någon mer. Jag hörde Kalle Sjölin kanske skulle kunna tänka sig att vända hemåt. Norlinder som var i Modo kan också tänka sig att vända hem, men då blir det väl Modo av allt att döma för honom, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, och ingen av de backarna riktigt nämner där har ju kanske den här fysiska delen i sitt spel, om det är det som Linköping sökte.
Nej, så är det. Men du, nu är det faktiskt någonting som vi inte har gjort på länge. Nu är det tävlingsdags.
Härligt.
Men Niklas, pågår diskussion nästan mer eller mindre jämt.
Niklas.
Förlåt.
Den får du spara så här.
Jag tappar helt. Jag går hem nu. Förlåt, Christian.
Nej, det är lugnt.
Men så går det när man har syskon, va?
Roger kör det ibland också.
Han gör det, va?
Ja, i början.
Det är ju så här makt. Det är inte så man brukar göra då. Ja. Gud, förlåt.
Undominera lite.
Eller hur? Perfekt. Vi tar det från början. Tack så mycket, Christian.
Niklas.
Det är lätt hänt att man blandar ihop bröder och olika förnamn. Jag brukar köra så här när jag inte riktigt är säker på vem av dem det handlar om. Då säger jag bara efternamnet.
Ja, absolut. Och det där är så jäkla lätt hänt. Och speciellt då när det är live-tv eller när man är någonting. Och så, man vet ju, men man snubblar på tungan. Det har hänt mig flera gånger.
Ja, så är det, så är det. Men med det sagt så är det tävling. Och nu, du, jag har faktiskt förberett dig på att du ska få en Folin-tävling. Men du kan ju inte vänta dig vad det är du ska få tävla i. Utan
nej.
Du ska faktiskt få tävla i och få rabbla alla i Hockeyallsvenskan och SHL som heter Niklas eller Christian. Du ska se hur många du klarar av som heter Niklas eller Christian. Jag kan säga så här att det är 5, 10, 15, 20, 25, 27 namn. Och där är alltså, du har även tagit med ledare, så du får ju verkligen MVG om du sätter alla 27. Det är till och med en doktor i ett lag som heter ett av de här namnen. Så varsågod och rabbla de 27 Christian och Niklas som vi har i SHL och Hockeyallsvenskan.
Vi börjar med Niklas då. Då har vi Niklas Folin.
Yes.
Vi har ju Niklas Lasu.
Lasu ska vi ta där, hade vi honom, ja.
Ja, vi har Niklas Folin.
Folin har du sagt.
Ja, Niklas Ram. Förlåt, Niklas Ram.
Niklas Ram har du där, ja. Absolut, 3-1.
Niklas Nilsson som har spelat i Örebro.
Ja, Örebro/Nybro har jag skrivit här.
Niklas Olausson i Luleå.
Japp.
Hej. Fösterås, Niklas Lundström.
Absolut.
Niklas... Fan, Björklöven, målvakten Niklas Svedberg.
Absolut, har du där också, ja.
Hur många Niklas har jag?
Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6 Niklas. Och som sagt, du får lov att svänga dig lite med namnen
tränare.
Också.
Tränare, Niklas Hjälstedt, Niklas Eriksson.
Ja, då hade du två till.
Niklas Wikegård är ju Djurgården, men det är först 1 maj, eller?
Ja, han får du inte ta.
Nikolaj, det är inte Niklas, va? Det kan jag inte
Nej,
få för.
Men som sagt, du får lov att svänga dig lite med dem.
Niklas Persson, pajen såklart.
Absolut. Vad är det, gammal skolkompis eller vad är det, klasskamrat?
Nej, gammal lagkamrat.
Okej. Mm.
Ja, den här var jättesvår.
Den är svår, ja.
Ja. Men jag får helt enkelt gå över på Christian då.
Ja, men gör det. Där har du 7 stycken.
Christian Folin, Christian Rubins.
Ja, precis. Där, han heter Christians, men i Lettland lägger man ju gärna till ett S i slutet.
Christian...
Och du, det är även med K-stavning som vi kan väl säga också.
Christian Lechthaler.
Ja, han är vd, klubbdirektör, så den räknar jag inte.
Ja, men får jag inte rätt för den, eller?
Nej, du får inte rätt för dem. Ja, du kan ju få rätt för dem, men han stod inte på min utgångslista.
Okej.
Nej, du. Nu får du inte så mycket mer tid, alltså. Nu får du inte mycket mer tid. Du får 10 sekunder att säga ett namn till. Christian eller Niklas?
Niklas Johansson. Niklas Johansson i Västerås.
Ja, bra, bra. Där tog du honom också. Bra, då ska vi se här. Nu, det är på hög nivå på de här som du har missat, kan jag säga. Christian Folin tog du, Niklas Eriksson tog du, Niklas Nilsson tog du. Sen har du Niklas Lindvall, materialaren i Luleå, som du inte tog.
Nej.
Niklas Olausson tog du. Persson tog du, Hjälstedt, Svedberg, Lundström, Johansson. Bra där, du tog alla de 5. Sen tog du Niklas Ram och Lasu. Du tog inte Niklas Danielsson i Almtuna.
Nej, just det. Han är sportchef, ja, just det.
Niklas Burström i Oskarshamn missade du också.
Just det, han har vi pratat om idag.
Sen har du Niklas Morén som är målvaktstränare i Östersund som du missade.
Ja, det hade jag inte tagit.
Den kunde jag inte begära. Sen har du de riktiga skarvarna här. Nicholas Shore tog du inte. Du tog inte Nicholas Hutchison i AIK. Du tog inte Nicholas Schilke i Björklöven.
Nej.
Du brände Niklas Torp i Nybro.
Ja, den var dålig.
Och sen brände du Niklas Falk, tränare i Västervik.
Såklart, Huddinge fostrad.
Och så när vi då går över på Christian. Christian Folin tog du. Du tog inte Christian Engstrand i Kalmar.
Ja, han där är jag. Jag tänkte på Christian. Just det, han är ju Kalmar, ja. Ja, det är bra. Ja.
Du tog inte Djurgården Medical Team Christian Schumacher.
Nej.
Du tog inte Christian Lenkvist som är lagledare i Kalmar.
Nej. Den missar jag.
Sen har jag en. Och det här, jag drog den här tävlingen från en annan person och han sa, om Sanni säger detta namnet så måste du lägga ner podden. Så det var tur att du inte sa det här namnet. Men du sa inte Tingsryds doktor Kai Christian Räck.
Nej. Ja, men jag är rätt nöjd ändå, för jag tänkte när det var så många namn när jag bommade. Niklas Torp skulle jag såklart komma ihåg, Niklas Falk självklart. Men Christian,
och sen jag ska säga det också, att du tog inte Christian Scheppon som spelar i Västervik.
Nej, jag är dålig på Västervik tydligen.
Men Rubins tog du, så du klarar ju i alla fall 2 Christian av 7. Och så, ja, det blev väl ändå en hel del Niklas där till slut.
Ja, men det var bra, underbart.
Ja, det var lite oväntad tävling när jag förberedde dig på Folinbröderna, va?
Ja, exakt. Jag tänkte ska rabbla klubbar där, tänkte jag. Men nej, jag hade nog inte förväntat mig att rabbla Christians och Niklas i svensk hockey.
Är det någon Christian eller Niklas som du känner är på väg hem från Nordamerika? Jag var inne på det tidigare. Är det någon du kan tänka dig spontant?
Nej, nu är jag så tom på Christian och Niklas. Hjälp mig.
Nej, jag vet inte så här spontant heller. Men Christian kom ju hem för ett par år sedan och Niklas spelar väl också borta i Nordamerika, va?
Niklas Hansson kanske kommer på väg tillbaka från Zug då?
Långtidskontrakt i Zug och väldigt bra lön och Tagnes gillar honom. Tveksamt,
det var bara Niklas. Jag ville bara briljera med sista Niklas.
Ja, det är bra. Men nu har vi nog pratat nog om Christian och Niklas, va?
Ja, det tycker jag. Härlig vecka framför oss då. Redan ikväll Södertälje i Björklöven och sen bara duggar det tätt med matcher. Det är helt underbart.
Ja, det är underbart. Och de här 3 matchersveckorna i SHL och även då i Hockeyallsvenskan när man spelar onsdag, fredag. Det är underbart. Och sen går ju Hockeyallsvenskan in i sitt slutspel. Vad blir det från och med nästa vecka? Va? De spelar sista omgången nästa onsdag, tror jag.
Och det ska vi säga också, jag ser att det är en del som har frågat just när vi ska ha dubbla avsnitt av podden. Det kommer börja tugga igång när slutspelshockeyn börjar där i SHL. När det är lite tätt med matcher så kör vi igång. Så det är bara att hålla utkik på våra plattformar.
Absolut, tycker jag. Men då är vi klara med varandra för idag och så hörs vi igen om en vecka.
Ha det bra. Ta hand om er där ute. Hej då.
Tja.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.